Jeg har lyst til å ta dere med på en liten sånn tur i, hva vi skal kalle det, noen tanker som jeg har jobbet med, og som kanskje til og med kan si at jeg har lekt med noen tanker, uten at det skal høres ut som om det her er en sånn useriøs tulletale. Men jeg har nemlig lekt med tanken på hva skulle Jesus ha sagt hvis han nå plutselig, her på plassen vi bor, den tida vi lever i, om han fysisk sånn kom inn i kirka, så skulle han preike her. Jesus han talte jo ofte om aktuelle ting, og han satte jo av og til fingeren på litt sånn ømme ting, og spesielt når det gjaldt de fariseerne som trodde at de var bedre enn andre. Ellers så var jo Jesus alltid oppløftende og tok seg av de svake og sånn, men han snakket jo i hvert fall om ting som var aktuelt. Og så kan det jo være da at du mener at han skulle ha sagt noe helt annet enn det som jeg kommer å si. Og det er faktisk fullt mulig, siden det her er en liten sånn lek med tanker. Men jeg håper likevel at du klarer å få med deg noe, og at noe av de tankene jeg gir kan gi deg noe. Og så etterpå så kan du bruke masse energi på å tenke hjemme og snakke rundt middagsbordet med de andre om hva skulle Jesus egentlig ha sagt, hvis vi ser bort fra det som Eddie sa. Så, følg med på reisen, så håper jeg at det skal sette i gang noen tankeprosesser hos deg. Det første som jeg tror at Jesus ville ha løftet fram, det er det som vi kaller hans programforklaring. Fordi at siden Jesus, han har jo ikke forandret seg. Han er jo den samme i dag som når han vandrer på jorda. Så oppdraget er det samme. Og da kan vi regne med at Jesus fortsatt står for det som han sa da. Og så er vi som ønsker å følge ham, vi kaller oss disipler av Jesus. Og det vil altså si at vi skal gjøres hans programforklaring til våres. Ikke sant? Og da kan vi lese fra Lukas 4, versene 18-19, der Jesus sa: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syne igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Her gikk det fort. Når Jesus da bruker bildet om å være salvet til å forkynne evangeliet for de fattige, så kan du som er bibelleser, du vet at det er en kobling til Det gamle testamentet. For der skjedde det blant annet da at når en konge for eksempel skulle tre inn i sin oppgave som en handling som beviste både autoritet og innvielse til oppgaven, så smurte de han eller salva han med olje. Og Jesus, han ble innviet til å forkynne evangeliet for de fattige. Og evangeliet, det betyr da gode nyheter eller godt budskap. Og da kan en jo spinne på tanken, hva kan da det bety å gi gode nyheter for de fattige? Kanskje det første vi tenker på at ja, det må jo være at de får ressurser til å få en bedre hverdag. Mat, penger, et sted å bo, jobb. Og hvordan var det som Jesus forkynte da gode nyheter for dem? Jesus, han løftet alltid opp de sårbare og de fattige. Og vi kan se når vi leser Bibelen at det er Guds tanke gjennom hele Bibelen. Fra det gamle testamentet til den første kristne menighet. Så Jesus sitt budskap, det ga håp for de fattige, fordi han forkynte at innenfor Gud så står vi alle likt, om vi er fattige eller om vi er rike. Og den første kristne menighet, de hadde det som et av sine fremste prosjekt och ta sig av det nödlidande. Och utifrån Paulus brev så kan vi se att menigheterna samman, de engagerade sig för att hjälpa de som trängte hjälp. Jesu budskap, det gav hopp. Icke bara genom att han etablerade och la vikt på ett fällskap där fokuset skulle vara på de svaga, men också genom att ge hopp om himmel och en ny tid. Detta livet, det är icke änden på historien. Om det skulle vara eländigt här, det finns hopp om en bättre framtid för den som tror på Jesus. Och jag tror att Jesus han hade spurt mig, jag tror han hade spurt oss som troende, kursen följer vi upp denna delen av programförklaringen. Så läste vi att Jesus kom för att helbereda dem som har ett sönderknust hjärta. Och de, eller dem, är det många av fortsatt idag. Hjärtar som är knust av livets brutala verklighet. Möter där människor har blivit sårade, både fysisk och psykisk. Brutte relationer. Usunna arbetsförhåll. Dåliga valg som har fått tuffa konsekvenser. Sorg. Tap. Smärte. Jesus, han kom för dem. Och Jesus, han kom för dig som sitter med ett sönderknust hjärta. Och jag tror att Jesus hade spurt, kursen möter vi dem som har ett sönderknust hjärta idag? Upplever de i möte med mig, upplever de i möte med oss att de får helbredelse? Får de hjälp till att både rensa sårena och plastra om dem? Får de hjälp? Får de någon som bär dem när de tränger det? Så sa Jesus att han kom för att ropa ut frihet för fångar. Det här handlar ju nog icke om att Jesus gick runt och tömte fängslerna i Israel på den tiden. Men alla som har levt en stund och alla som har bara bitterligt självinsikt kan se sig eniga om att vi människor, vi kan vara bundet av. Vi kan vara bundet som fångar i mycket forskjellig som både kan skada oss själv och de runt oss. Någon sliter kanske med alkohol, rus. Andra sitter fast i pengespill, porno, negativt självbilde, depression, angst, människofrykt och mycket annat som vi kunde ha nämnt. Och fälles för de tingarna är att de fångar oss och de gör ting med oss eller i oss som icke är bra för oss. Kanske det skapar en typ av avhängighet som är skadlig. Eller det plagar oss med ting som gör det vanskeligt och glädja sig i livet och njuta av livet. Och Jesus han kom för att fortälla att oavsett vad det är vi sliter med eller som vi upplever att binder oss eller fångar oss, så kan han med sin kärlighetsfulla allmakt lösa oss från alla dessa negativa cirklarna. Det finns ingenting där han icke har evnen till att lösa ut den som är fångad. Och var och en av oss så kallar han och kommer till ham och la han få starta på processen med att frigöra oss. Så läste vi om att Jesus kom för att de blinde skulle få syne, som Unni också läste här i inledningen. Och du som har läst Bibeln vet att det är flera fortällningar där som fortäller om när blinde fick synen och Jesus gick runt här på jorden. Och om du följer med väckelseshistorien och rapporterna från runt omkring i världen, så vet du att det fortsatt sker idag att blinde får syne i möte med Jesus. Och kanske Jesus, visst han hade stått här idag, hade trängt att lyfta fram akkurat det lite extra för oss här som vi bor i våres del av världen, att Jesus han har fortsatt all makt i himmel och på jord. Han har icke förändrat sig. Han önskar fortsatt att röra vid dem som är syke och plaga av olika sjukdomar. Och kanske han hade bett oss om att vara mer frimodiga och be för de syke. Så ska jag ta ansvar för resultatet. Så läste vi att Jesus kom för att sätta de undertryckta fri. Och hvis vi tänker tillbaka på när han gick runt här, så snudde han upp och ner på en hel del av de som där ingrodde hållningar och mönster som fanns. Han tog kontakt med och rörte vid de spedalske bland annat, som var helt utsött från samfundet. Han snackade med kvinnor från Samaria som var helt utänkliga för datidens jöder. Där gick en gång manfolk snackade med manfolk från Samaria. Jesus, han visste också att kvinnor och män, de var likvärdiga och de var lika värdefulla, vilket icke var det rådande synet i världen på den, i den del av världen då. Och Jesus, han tog upp och lyfte upp barna som att de var viktiga och betydningsfulla. Och det var inte heller vanligt på den tiden. Jesus, han besökte tollaren Matteus som var en förhatt yrkesgruppe. Och överallt så kan vi se att Jesus, han uppsökte de som var utanför. Han uppsökte de som var förtappt. Hans hjärta, det bankade extra för de som var utstött och undertryckt. Och vi som lever här i årets goda del av världen, vi är nött att spörja oss själv om denna delen av Jesus sin programförklaring visas den i våres liv, i våres planer, i våres budget. Vilken typ av människor ville Jesus ha uppsökt idag? Vem är det som är utstött, som är undertryckt och blir sett ner på idag i våres tids samfund? Till slut så säger Jesus att han kom för att ropa ut ett nådens år från Herren. Och i det gamla testamentet så fick ju israeliterna en pakt att förhålla sig till som innehållt nöjaktiga beskrivelser när det gällde allt från liv och lära, syndsbekännelse och offringar. Och när Jesus nu lanserar ett nådens år så förespeglar han att han är på tur med att upprätta en ny pakt. En pakt som upprättas där han ger sitt liv för vår skyld på Golgata. Och så står han upp för att bevisa att den här pakten, den är gyldig, och så sänder han den helige ond som, till de troende som ett bevis. Ett nådens år, det visar till den perioden vi lever i nu, där vi icke tränger och offrar ting för att få syndernas tillgivelse. Det håller med att vi bekänner våra synd och omvänder oss. Och den perioden, nådens år, som icke bara betydde de 365 första dagarna efter att Jesus uttalade det, den gäller fram till den dag då Jesus kommer tillbaka för att hämta de som följer ham. De goda nyheterna, evangeliet, är att Jesus, han har betalt för hela mänsklighetens skyld. Jesus, han tog straffen som vi hade förtjänt på grund av våres gudlösa liv, och han ber oss och fortsätter att ropa ut att Gud är en nådig och barmhjärtig Gud som fortsatt sträcker ut sin hand till alla som vill gripa den. Och så kan jag tänka mig att efter han har gått igenom programförklaringen så hade han minnat oss på om detta med att livet här är icke änden. Jag tror att han hade minnat oss på om att han en dag vill komma tillbaka. Han vill hämta oss till en himmel där sorg och smärta är borta. Jag tror han hade uppfordrat oss till att leva med det fokuset för att icke bli så upphängt i allt det här jordiska materiella. Och jag tror också att han hade minnat oss på om att en dag ska vi stå föran Gud och svara på kursen vi förvaltar det livet vi fick. Och så tänker jag att han hade nog icke kunnat låta vara att nämna något om den otroliga välstanden vi lever här i Norge. Jag gissar att han hade sagt något om att vi må huska och icke sätta våres lit till rikdom. Att vi icke må samla skatter på jorden och att vi må välja om vi önskar att tjäna Gud eller mammon, som då är ett bilde på den egoistiska välstanden. Jag tror att Jesus nog hade sagt något om att ja, vi brukar nog bra mycket pengar på oss själv. Och i bund och grund så är vi ganska självupptatta själv om vi inte alltid vill inrömma det. Och vi tänker mycket på vad som är bäst för oss själv och våres egen nytelse. Och jag tänker att han kanske hade utfordrat oss till att omvända oss på det punkten. Och efter det så tror jag att han hade pejlat in på något som går som en röd tråd genom hela Bibeln, alla livsreglerna. Israeliterna hade och profeternas böcker med klara ord till samfundets skevfördelning som vi allerede var inom. De svake och de sårbara. Jeremia 22:3, allerede där så säger Herren: gör rätt och rättfärdighet och fri den plundrade från undertryckarens hand. Dere ska icke utnytta eller gå våldeligt fram mot den främmande, farlöse eller enken, och dere ska icke utösa oskyldig blod på detta stede. Någon gånger, avhängig av vad du följer med, där du hämtar din information på TV eller andra sociala medier där du får input, så får vi ibland ett inblick i det som vi idag kan kalla det moderna slaveriet. Och då förstår vi att Gud gråter. De människor, eller där människor blir utnyttjade av våldliga och griska bakmän, om det så innanför sexindustrin, barnesoldater, grönsaksplantager, bomullsindustrin eller till och med byggebranschen, så ser vi att det är mycket undertryckelse i världen idag. Till och med kan vi finna spår av det i vårt land. Och de främmande, de farlösa och enkar, det kan vi se på ett bild av de som är prisgitt till dem de möter. De som inte har någon rätt de kan hävda, men som är avhängig av att någon visar godhet mot dem. För på den tiden att bli farlös eller att bli enke eller att tvingas att flykta, det kunde avgöra allt för kursen din framtid blev att se ut. Det fanns varken nav, det fanns icke socialskydd, det fanns icke pengar i banken. Du var rätt och slett avhängig av att någon visste där nåde. Och dessvärre så blev många utnyttja fördi de inte hade någon rättigheter eller någon som passade på dem. Och jag tror att Jesus hade utfordrat oss idag till att tänka över kursen möter vi de svaga och sårbara i vårt samfund. Kursen möter vi de som sitter i flyktingläger, på asylmottag eller som blir drevet fram och tillbaka, flytta hit och dit. Vi har enormt med resurser i vårt land till att göra så mycket mer om det inte hade varit för vår egen grådighet. Förkynnaren 4:1 säger: därefter väntar jag tillbaka och fick se alla våldsgärningar som blir gjort under solen. Se de undertryckta står där. De har ingen till att trösta sig. Undertryckarna har makten på sin sida, men de undertryckte har ingen till att trösta sig. Och jag lurar på om Jesus hade sagt något om att ja, troen och bekännelsen din den tränger kanske att visas i något mer än bara ord. Det kräver handling och engagemang om det icke bara ska bli fromma fraser. För Gud skapte ju jorden med en tanke om att det skulle vara gott att bo här. Det var Guds upprinnelige tanke. När han hade skapat allt sa han och se, det var gott. Det var det som var planen. Och jag tror att Gud är intresserad i att vi också både bryr oss om skaparverket, att det blir tagit vare på, och att vi jobbar för en rättfärdig fördelning av resurserna. Det sista som stod där i Jeremia om att utösa oskyldig blod, det kan vi se på många olika måter. Men upp igenom historien är det många som har blivit offer för ett människosyn där någon är mer eller mindre värt på grund av tro, på grund av upphav eller på grund av rase. Det är bara att se tillbaka de sista 100 åren. Kame Auschwitz, Srebrenica, Rwanda, Mosul, Nigeria. Urskyldig blod är blivit öst ut. Människor har blivit dräpt bara för att de är den de är. Det härskar dessvärre icke en hållning över hela jorden att alla människor är lika mycket värt. Men det är det som är Guds hållning. Och det är det som vi är kallt och lyfter fram. Oavsett tro, rase, upphav eller funktionshämning så är alla skapt i Guds bilde och älsket av Gud. Och sortera bort eller rangera människor, det finns icke i Guds hjärte. I Guds ögne så är alla människor lika värdefulla. Och det tränger vi att lyfta fram. Så tror jag inte att Jesus hade avslutat sin tale utan att minna oss på om att Guds vilje är fortsatt att alla människor ska bli frälst. Och att Jesus står med öppna armar för alla som bara önskar att komma. Och när han då ber oss om att fortsätta och förmedla Guds godhet och nåde, så ser jag för mig att Jesus ville ha poängterat att han har en fred att ge som vi icke kan finna någon andra platser. Vi kan leta, vi kan söka, vi kan pröva oss fram, men han har en fred som övergår allt. Sånt som man säger i Johannes 14:27. Fred efterlater jag er. Min fred ger jag er. Icke som världen ger jag er. Låt icke deras hjärtar förfärdas och låt det heller icke gripas av frukt. Jag tror att Jesus hade önskat att minna oss på om den djupa sannheten i detta. För vi kan både vara bekymrade för framtiden. Vi kan oroa oss. Vi kan föla att det är så mycket som är osäkert i världen. Men hos Jesus, bara hos Jesus, finns det en fred som kan bevara vårt hjärta. Som kan bevara våra tankar. Som kan ge oss hopp. Som kan ge oss tröst. Som kan ge oss mot och ork till att fortsätta och gå framöver och lyfta upp människovärde, lyfta upp Guds tankar, lyfta upp Guds hållningar och peka på att Jesus, han har något att ge som är värt att få tag i. Och Jesu invitation till att komma till ham, alla de som är trötta, alla de som bär på tunga byrder i livet, den invitationen gäller fortsatt. Och jag tror att han hade avslutat med att säga: kom till mig. Amen. Ska vi be sammen? Skulle det vara så att något av det som vi har snackat om nu har rört vid dig och du känner att ja, det här talte till mig. Det här berörte mig. Kanske det var något i Jesu programförklaring som du kände att ja, det där tränger dig. Kanske det var något av de andra punkterna som vi tänkte oss att Jesus skulle ha utfordrat oss på, som du kände det här talte till mig. Oavsett vad det är, så ska vi be samman till slut. Och så kan du få löfte den tanken du har inne i dig. De känslor, det som bankar i ditt hjärta nu eller som surrar i dina tankar. Löfte det till Jesus. Och så ska jag välsigna dig härifrån. Tack Jesus för att du är levande och virkelig. Tack för att det är en sannhet som består. Tack att du inte förändrar dig. Du har fortsatt all makt i himmel och på jord. Jesus, jag ber om att du må hjälpa oss och gripa tag i det och bli smittad av ditt liv. Slik att vi kan vara sådana som bär vidare det uppdraget du har gett oss. Och sprid de goda nyheterna om din nåde, om din barmhjärtighet, om din kärlighet och det liv som du önskar att ge. Jesus, du ser om det är någon här som sitter här eller som lyttar där hemma som känner på att de kanske har sönderknuste hjärtar. De har sjukdomar som plagar. De har upplevt onda ting i livet. De tränger en beröring av det. Nu ber jag Gud om att du med din gode kjærlighetsallmakt skal legge din hånd på de som trenger det. Gripe inn, vise din godhet, vise din omsorg, komme med trøst, komme med håp, blåse nytt liv. Jesus, jeg ber, kom med din fred og fyll hver enkelt urolig hjerte. Kom du og stille urolige tanker. Kom du og fyll med håp der uro og bekymring forstyrrer. Jeg velsigner hver enkelt menneske her, Gud, med din fred. I Jesu Kristi navn. Amen.